A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
That's the sound of another sale on Shopify in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. Shopify.com/retail23.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really pressed them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket fullspäckat avsnitt vi har framför oss, Fabian. Hur ska vi hinna med allting egentligen?
Jag vet inte. Det blir mycket här. Men det som tur är inte jag som sitter och klipper. Det är någon som vi har outsourcat till, eller hur?
Ja, det är jag som är outsourcat till. Som det är outsourcat till. Ja, nej, men det är väl lika bra att vi hoppar igång. Vi kommer prata heta IPOs. Det kommer bli lite Trump. Det kommer bli lite konsultbolag. Det kommer bli lite kokainkris. Det kommer bli lite... Ja, och så kommer det bli ett nytt favorit. Favorit svensk retail, eller vad säger man? Amerikansk retail har en ny svensk besatthet som vi också kommer att prata om. Det är hur mycket som helst, jag kan hålla reda på det. Det är lika bra att vi hoppar rakt in. Vi ska bara påminna först om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår på den. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och jag tänker att vi först och främst ska börja prata lite IPOs, Fabian.
Ja, för du hade ju... utan tvekan helt rätt förra veckan när du sa att Karnell, det var gratis pengar. Och det såg vi ju. Aktien stängde väl plus 50% på börsnoteringsdagen med 25 000 nya aktieägare. Enda nackdelen där var väl att de flesta bara hade fått tilldelning på typ 20 aktier av 30 kronor, så man tjänade inga pengar där ändå.
Och det var helt galet faktiskt. Och man blir nästan lite konspiratoriskt lag. Jag vet att Avanza har varit ute och försvarat det här förut, för de har blivit kritiserade för det när de delar ut så extremt få aktier till så många. Som jag har förstått det så tror jag dock inte att det är Avanza som gör själva tilldelningen, utan det är väl bolaget, tror jag, om jag inte förstått fel. Och de säger också att de tycker att det är positivt att så många som möjligt får tilldelning, hellre det än att få stora poster. Men det blir ju skitjobbigt. Och speciellt har du en annan courtageklass än de här gratiskourtagen eller minikourtagen. Då ska du byta courtageklass för att sälja de aktierna. Annars går det ju back bara på courtaget på att sälja de här 20 aktierna. Och det måste ju vara mumma det här för att sedan bara Avanza och Nordnet och så vidare. Att alla ska sedan kränga ut sina 20 aktier. Det blir mycket courtage som tickar i
det. Ja, det är så här. De bestämmer inte, men... lite bara, tjena, tjena, ni skulle väl kunna dela ut till så många som möjligt till ja. Styrelsen och ledningen. Det som jag tycker är intressant med Avanza, vilken jävla företagskultur de har, när var och varannan tjomme som jobbar där ska gå ut och försvara Avanza att de inte står för hur det här tilldelas. Det spelar ingen roll om du är vd eller liksom jobbar som städare på Avanza, för fan om du inte ska sitta där på Twitter och försvara bolaget och hur de agerar. Eller inte agera, för det var inte Avanza som var liksom ansvarig för tilldelning av aktierna. Men det jag
Nej,
tänker här...
Men sen när man byter arbetsgivare till Carnegie och Montrose, då kan man helt plötsligt börja kritisera de här, vad heter det, växlingsavgifterna.
Ja, oh, jäklar.
Jag såg förresten, det var ju rätt synd om stackars Knut. Han var ju vd för Avanza. Han fick väl en vecka, tror jag, ungefär. Sen skrev ju DI, tror jag, om något fuskbygge eller hur det var, och han fick då sparken. Och nu såg jag här i DI igen, eller förlåt, det var från Dagens PS, uppdaterade om att han nu kvitterar ut 3,4 miljoner kronor i avgångsvederlag, Knut. Det var bra trade ändå, en vecka. Och så kanske 3,5 miljon.
Ja, det är imponerande ändå. Alltså, hela den här var jäkligt, jäkligt rolig, jäkligt intressant. Så fort de hade slängt upp en video på Twitter som välkomnade Knut på Knutkalas, eller vad det var, Knutkalas, fick han sparken. Så jag tänker att det fick inte så många likes. Då tänkte jag, fan, det här vd kommer inte funka.
Det är intressant. Då tydligen går åsikterna isär lite grann. Sven Hagströmer, som är en av storägarna, hävdar ju att man ville så snabbt som möjligt få slut på det hela och bli av med Knut. Styrelsen däremot säger ju att när de vill ha kvar honom ytterligare några månader, så att det verkar vara väldigt olika syn på det här, och det är väl lite så kanske att den här snabba avslutet är det som gör också att han får så stort avgångsvederlag. Så att, jag vet inte, märkligt hanterat måste man väl säga.
Ja, jäkligt skumt. Men det som är intressant med den här Carnell-grejen då, det är väl att eftersom det mottas så bra och man ser liksom mycket placingar nu, så verkar det här som det antagligen kommer att öppna upp för fler börsnoteringar resten av året. Vi såg även det på amerikanska marknaden, Reddit som vi pratade om förra veckan. Riktig shitco. Men det är lite meme stonk över den. Så att den gick väl också upp för cirka 50% på börsnotering. Så att we're back baby, 2021 is back. Fundamenta spelar ingen roll, det är bara flöden som spelar roll nu.
Precis, och story. Och jag tänkte fortsätta lite på det här temat, för vi har haft fler spännande noteringar på andra sidan pölen, som man säger. Dels var det Astera Labs, ticker ALAB, som kom till börsen. Och de steg över 70% första handelsdagen nu. Noterades på Nasdaq. Varför det? Jo, på grund av AI förstås. Det här är en AI-story. 271 gånger nämner man AI i sitt prospekt. Samtidigt som det är lite tveksamt hur mycket av ett AI-bolag det här egentligen är. För det man jobbar med är hårdvara. Och framförallt är hårdvara för datacenter, förstått
det. Det kan du inte säga. Nvidia är typ exemplariskt AI-bolag. Och de kör ju också bara hårdvara.
Jo, men de tillverkar ju precis. Och det är det de säger, att de här är ju dock inte liksom skaparna av världens mest innovativa och mest efterfrågade AI-chip. Utan man bygger ju typ nätverksswitchar. Och man pratar ju om connectivity. Det är alltså anslutningar mellan, dels internt i servrarna tror jag, men också mellan servrarna. Alltså nätverk och så vidare. Så att det är ju liksom hur man får datacenter att på olika sätt prata varandra, olika komponenter prata med varandra. Och det är ju superviktigt såklart, men det är ju inte ett rent AI-play på något sätt. Men man håsar ju upp det här och pekar ju såklart även på att omsättningen ökar till viss del på grund av AI-fokuset. Men som sagt, det är ju betydligt mer tveksamt. Det går ju särligt åsikterna hur mycket AI-bolag där är. Man kan inte säga att det är så lika rent play som Nvidia har varit. Man noterades i alla fall på nästan 6 miljarder dollar i värdering, men steg upp till runt 9 miljarder dollar första dagen. 2023 växte man omsättningen 45%, så det är ju ändå väldigt starkt. Och totalt omsatte man under 2023 ungefär 100 miljoner dollar. Så det är PS 80 då, som man betalar för det. Det kan man väl tycka är ganska saftigt. Ja, det blir PS 90 då, om man ska ta de här avrundade siffrorna. Och på de 100 miljonerna i omsättning som man gjorde förra året, så gick man back 26 miljoner dollar. 2022 var förlusten det dubbla till och med. Även om man nu faktiskt i Q4 gick lite på plus. Men där kan man ju då kanske frågasätta lite, är det window dressing inför en IPO som man då försökte rensa upp lite och få in lite vinst i sista kvartalet. Det är väl fortfarande tveksamt. Man har ju aldrig liksom historiskt kunnat visa någon konsekvent uppvisande av vinst. Ser man inte.
Nej, men det kanske kan komma, för jag har ju sett de grundades rätt nyligen i alla fall, med 2017. Så att de grundades ju in i stort sett i förra nedcykeln. Så att eventuellt kan det vara det också. Jag har inte lagt någon tid på Astera Labs, så jag kan inte säga att jag har någon insikt. Men vad jag har förstått så deras... de är inte switchade i datacenter, utan de sitter faktiskt på själva kortet. Och i stort sett handlar det om att dra ner latensen.
Ja, men precis. De håller väl bra på med sådana PCIe, alltså anslutningar och sådana grejer. Det var det jag menar, att de är inne i datorn också. Men de håller också på en del med Ethernet-anslutningar. Men jag tror inte, just som du säger, det är inte switchar och routrar, utan det är liksom mer komponenter i hårdvara.
Exakt. Och om jag förstått det rätt här, så ingår det ändå det här i liksom 80% av alla chip i datacenter. Så att de har ju liksom rätt stor marknad. Det är förvisso en konkurrensutsatt marknad, men högmarginalsmarknad.
Absolut, och jag tror det var 2022 gick Amazon ut och skrev på att de skulle köpa 1,5 miljoner aktier eller något i den stilen. Och då spånar man ju att AVS, alltså Amazons molntjänst, antagligen är en kund här också, i och med att Amazon vill in och köpa aktier i det här bolaget. Så absolut, det är ett hett bolag och de är ute i heta branscher. De lägger dock, det är ju dock hårdvara och det är väldigt research-tungt, så de lägger väldigt mycket pengar på R&D, på utveckling av nya liksom produkter, och de kommer ju behöva fortsätta göra det. Men absolut, det kan vara spännande om de vänder över till vinst och kanske får ner värderingen lite. Men man måste väl alltid som frågasätta lite så här, går de till börsen nu när de, är det för att de ser framför sig att nu vänder vi till vinst här i Q4 och nu kommer vi fortsätta hålla vinst, det här vill vi ge bort till allmänheten för att vi är så himla generösa, eller är det så att man försöker casha ut liksom på absoluta AI-toppen? Jag vet vad jag lutar åt i alla fall.
Ja, men alltså det finns ju aldrig någon börsnotering som är där för dig som småsparare för att du ska kunna tjäna pengar. Det är liksom så här, om du tjänar bra med pengar direkt efter en börsnotering, då har ju de som har jobbat på det gjort jävligt fel, för de har tagit in för lite pengar. Så att du ska ju vara the sucker här. Så att det är inte så att jag hade köpt det, och som sagt, jag har inte gjort någon DD på det här heller, så jag kan inte prata om någon värdering eller liknande. Men med största sannolikhet, som du säger, kommer det ju vara tokigt dyrt. Vi ska prata lite om Micron sen, och i stort sett alla AI-bolag, även de som är liksom mer upstream från Nvidia, som vi pratat om, andra ställen i datacentret, har ju sett liksom deras aktier gå 50-100% senaste kvartalet. Och det gör ju liksom att det här potentiella casen runt om i datacentret som inte är GPUer helt plötsligt försvinner, för att liksom man har prisat in liksom den här monstercykeln som eventuellt kommer vara redan.
Ja, nej, men som sagt, det är ändå ett spännande bolag, håller jag med om. Jag lägger den här lite i den här högen med amerikanska övervärderade techbolag som är superintressanta, men inte som investeringar. Vi kanske får återkomma till Astera Labs i framtiden. Ett annat bolag som jag inte tror vi kommer återvända till så mycket, det är ju Trumps medienätverk, Trump Media and Technology Group, ticker TMTG. Känns nästan som Teenage Mutant Ninja Turtles. De kom ju också till börsen, dock inte via en IPO.
Det är bullish i och för sig.
De kom ju till börsen via en SPAC istället, den här Digital World Acquisition. Och det här bolaget, ja, såklart mest känt för att det är Trump som ligger bakom det. Han äger väl också 60% eller någonting, tror jag, av bolaget. Och det stora produkten man har här är väl framförallt den här Truth Social, som är ett alternativ till Twitter, eller ett alternativ till X då. Och den grundades väl till viss del för att Trump var ju bannad från Twitter ett tag. Och då startade han upp en egen plattform som är ganska exakt likadan. Men betydligt mindre. Truth har enligt senaste siffrorna inte ens 10 miljoner användare. Och det kan man jämföra då med X, som har över 200 miljoner dagliga användare. Facebook har ju till och med 2 miljarder dagliga användare. Och Reddit, som ju noteras nu, har närmare 100 miljoner användare. Och skulle man värdera de här bolagen per användare, vad är en användare liksom värd på det här? Om man tar liksom market capet och delar på antalet användare. Ja, men då är en Truth-användare faktiskt värderad till över 1000 dollar styck. Medan Reddit-användare bara är värd 150 dollar och en X-användare är till och med värd under 100 dollar. Så det är en ganska stor diskrepans här mellan vad man tror att man ska kunna kapitalisera på de användarna.
Alltså helt ärligt, jag skulle hellre ta typ en av de här Trump eller Social Truth-användarna än Reddit-användare. Det känns som att liksom langar upp lite sweet, sweet Trump-merch. Några tröjor, några glajer, en liksom kopp med kaffe som heter Own the Libs. Alltså du kommer dra in miljarder.
Det ligger nog något i det. Ja, och jag tror någonstans att det någonstans ligger det väl. Det känns som den här värderingen per användare är helt omvänd och från vad borde vara. För jag tänker många som hänger på X och Twitter är ju ändå folk som till exempel är intresserade av finans eller politik eller sådär. Generellt skulle jag säga att liksom ändå ganska mycket välutbildade och kanske välbärgade liksom medlemmar, de borde vara värderade ganska högt. Reddit-användarna som säger, det är cheapskates, de ska inte vara värderade till en spänn. Och Truth-användarna, ja, de skulle man nog kunna nyttja för att de är så förtjusta i Trump. De är så pass lojala. Som du säger, de skulle man kunna sälja merch till kanske, snarare än annonser. Men det är intressant, även det här bolaget i alla fall håsade sig upp rejält, steg närmare 60% på börsdebuten, nådde en värdering på över 10 miljarder dollar, alltså mer, till och med lite mer än Astera Labs. Och då undrar man ju vad de här omsätter då. Astera Labs omsatte ju 100 miljoner ungefär och värderas till 10 miljarder. Trump Media and Technology Group värderas också till 10 miljarder dollar, men de omsatte faktiskt bara 3 miljoner dollar förra året. Så det är ett PS-tal på över 3000 blir det ju. Det ska dock tilläggas att det bara var första 9 månader, alltså 3 kvartal från 2023 som man har siffror för. Och under den perioden förlorar de 10 miljoner.
Skitsamma, i år, innan öppning nu, det är upp över 230% i år. Det är, liksom, i förhandeln är det upp 13%. Det är bara långare den här skiten, för det ska upp minst dubbelt så mycket.
Ja, men det är som att handla en memecoin som vi pratat om. De här kryptovalutorna som vi liksom, vad heter den som du hade? Geoboden. Och bara sådana dumheter liksom. Det här känns som lite samma sak. Det här är en meme-stock. Och det sa faktiskt också en kommentar som jag läste. Det är väl att den här värderingen på bolaget, den kan... Jag fick en disclaimer nämligen. Den kan vara så att den påverkas av entusiasm från Trump-supportrar snarare än rent rationell bedömning av underliggande affärsmöjligheter.
Wow! Så... Wow, är det verkligen så?
Det är en djup analys.
Jäklar! Fan, huvudet på spiken där. Man är ju imponerad.
Ja.
Ja, på så... tal om mina bodens. Jag ser här att de har 15-20 exat sen jag köpte mina bitcoins. Som sagt, det är bara att köpa flöden. Det är bara att köpa det som är roligt nu för tiden.
Ja. Trump i alla fall, han behöver inte köpa någonting, men han kanske behöver loss lite cash. Han äger ju nu alltså 6 miljarder dollar ägaren aktier för i det här bolaget. Och han är ju i behov av cash i och med alla de här juridiska tvisterna som pågår. Men vad jag läst mig till så är hans lockup-period på 6 månader från det här då omvända förvärvet. Så det kan vi hålla koll på. Att 6 månader från nu, då kan det komma att cashas ut från den här aktien.
Åh fan.
Men tills dess, sky's the limit.
Är det något bolag som inte har superdumpat efter att lockup har gått ut liksom?
Nej, det vill bara kolla på Yubico som var här en veckan som var katastrof för de vräkt ut aktier, alla som hade lockups där. Någon hade behövt informera dem kanske om det här med placingar och kanske gjort den här affären utanför börs. Ja, och apropå det faktiskt, det här med att sälja eller köpa börsen, just det där omvända, det vill säga att man köpte på börsen, var ju något som skedde i B3. Och jag tänkte faktiskt att det var dags att ta ett litet konsultsvep. Det känns ju lite intressant att prata om konsultbolagen, tycker jag, i och med att de har drabbats väldigt hårt av lågkonjunkturen. Och jag tror att min känsla är att det börjar vända här någonstans. Så framförallt kanske kring H2, så andra halvåret året, så kan det börja se väldigt intressant ut. Så jag tänkte att vi skulle köra ett konsultsvep här med två bolag. Och det gör vi i samarbete med Affärsvärlden, vår sponsor, som gör det självklart valet för dig som vill ha aktieanalyser. Och dessutom har ju de faktiskt också den otroligt roliga och pricksäkra Börsgolvet som man ska läsa varje vecka. Men innan jag pratar mer om Affärsvärlden tänkte jag gå igenom de här två konsulterna. Och jag tänkte att vi skulle börja med B3 Consulting, där just det här skedde nämligen. För vi pratade om det här bolaget i avsnitt 222, det var det mars 2022. Då växte bolaget ganska snabbt, men handlades till P20. Och då handlade ju dock storyn ganska mycket just om att den nytillträdda styrelseordförande Sverre, som ju kom från vd-posten på Protector, han hade tillträtt som styrelseordförande och köpte massvis av aktier, och han gjorde det över börs. Och totalt äger han idag över 20% av aktierna i bolaget, och han köpte alla de över börsen, vilket ju var en otrolig resa för oss som ryggade honom på det, bara följde med det här flödet. Aktien gick från drygt 100 kronor i mars 2022 till precis över 200 ett år senare, men sen har aktien halverats från det igen, och nu är frågan om det är köpvärt. Och för de som inte kommer ihåg, B3 Consulting, tycker B3, är ju en it-konsult. Och de har ett ganska brett erbjudande. Starkaste delen skulle jag säga är deras cloud and technology, där de håller på med molnresor och molteknik och så vidare. Men de har ju också lite managementkonsulter och andra bitar också. Så det är liksom ett ganska standard ändå konsultbolag. Man jobbar dels med lite förvärv, köper upp vissa andra bolag, men man jobbar också med faktiskt att starta upp små egna bolag också. När man ser att här skulle vi satsa på ett visst område, då gör man det internt genom att liksom hitta entreprenörer och sen så lokala entreprenörer, och så får de då provision eller liksom en andel av det här bolaget och så vidare. Och de har också ganska många, tror jag, på bolag som jobbar med provisionsbaserade lönemodeller. Och det där är ju intressant. Jag trodde att det var alla som gjorde det, men tydligen har jag fått lite mer information om det, och det är ju en del av deras konsult som gör det, dock en ganska stor del tror jag. Och det där tyckte jag var väldigt intressant just i lågkonjunktur, eftersom det här blir ju lite som en kudde i sämre tider, eftersom konsulterna inte får lön då när det går dåligt. Det borde ju göra att marginalen inte pressas lika mycket. Det gjorde den dock, när det var dåliga tider. Därav att aktien har halverats. Jag ska alldeles strax återkomma till det. Jag ska bara snabbt säga också att Det som är i alla fall fint med B3 är att de har ingen enskild kund som stod för mer än 5% av koncernens totala omsättning. Vi ska komma in på CAG sen också, och de har ju betydligt större liksom exponering mot enskilda kunder. Men B3 har en väldigt fin diversifierad kundportfölj. De 10 största kunderna stod tillsammans för knappt en tredjedel av B3s intäkter. Så det är liksom inte jättemycket kundberoende här, och det gillar man ju. Men vi ska prata om den här lite halveringen. För dels var det den här lågkonjunkturen, och här tror jag att väldigt många blev chockade över. För 2022 var ju ett rekordår. Man hade 25% tillväxt, det är ju extremt starkt för konsultbolag. Och man hade också en rörelsemarginalen var på rekordnivån 12%. Och 2022 kom man också med nya finansiella mål som var, när man var som mest håsad så drog man på stora trumman och sa att 2025 ska vi omsätta 1,7 miljarder och vi ska ha rörelsemarginal på 12%. Så det här är liksom the new normal. Vi ska inte falla ner från den här marginalen. Sen gick det ut för 2023 var rörelsemarginalen lite drygt hälften då, 7,5%. Och dessutom, och jag tror många blev chockade över det här, jag blev det om inte minst, liksom, som tur var jag inga aktier längre, men jag trodde absolut att bolaget skulle gå starkare ändå under 2023. Eller att själva bolaget då, inte aktien nödvändigtvis. Men som sagt, man tappade jättemycket rörelsemarginal, så uppenbarligen den här provisionsmodellen var inte så himla bra krockkudde som man kanske kunde tro. Och dessutom försvann ju Sveriges köptryck. När han hade köpt upp sina aktier så var det ju inte, fanns det inte så mycket köpare kvar längre av de här bolagen, då ingen ville äga konsulter. Och bolaget är inte jättestort. B3 värderat idag runt 800 miljoner kronor. Så det är liksom inte jättestarkt. Tillväxten för 2023 var faktiskt till och med lite negativt. Ungefär 0,5% minskade man omsättningen. Tittar vi framåt då, man kom ju med nya reviderade mål 2023 efter att man såg att marknaden var betydligt tuffare. Då ändrade man om sina mål. Då sa man att man skulle nå 1,5 miljarder istället för omsättning istället för 1,7, alltså 2025. Och rörelsemarginalen skulle nu landa på 10% istället för 12. Affärsvärlden då, vad tror de i sin analys? Jo, de tror att det kanske är lite aggressivt. De tror istället på 1,1 miljarder i omsättning 2025, så det är en ganska stor skillnad jämfört med målet, men vi ska återkomma lite till det. Och de tror på 8% i rörelsemarginal. De räknar också med att man ska minska omsättningen 4% 2024. Jag tror att det är lite väl pessimistiskt, men andra sidan är det bra att vara försiktig i sina antaganden. Sen tror affärsvärlden på att man kommer tillbaka till tillväxt igen 2025, ska växa 5% då, och så ska man växa något liknande 2026. Det man ska tillägga dock om det här målet om omsättning, det är att man tror, säger själva från B3, att den här tillväxten väntas drivas dels av att man B3 förvärvar, men också att man ska konsolidera den polska verksamheten. Man har ju B3 Consulting Poland, där B3 idag äger 50%, men det här konsolideras inte in liksom i bolagets intäkter i dagsläget, utan man bara redovisar det, som jag förstått det, som en aktieägardel eller som ett aktieägande. Men man skulle ju kunna konsolidera in det här. Man köper upp hela den polska verksamheten och konsoliderar det och får in det i balansräkningen. Då stiger ju omsättningen väldigt kraftigt, för den här delen har ju växt väldigt mycket. Hade man konsoliderat den för 2023, då hade koncernen redan omsatt 1,3 miljarder. Så det är ju högre än vad FV tror nästa år. Och det är ju inte jättelångt ifrån målet då som bolaget har. Så givet det krävs det ju att man växer kanske 7-8% nästa år för att nå det här omsättningsmålet. Och då helt plötsligt låter det kanske inte så jätteaggressivt. Sen för att få bukt med rörelsemarginalen så genomförde man kostnadsbesparingsprogram under 2023. Tidigare utgjorde så kallade koncernövergripande kostnader. Vill du berätta vad det är, Fabian?
Koncernövergripande kostnader?
Ja, på engelska känns som overhead.
Ja.
Det är alltså intern IT, ekonomi, ledning och så vidare och så vidare. Och den här typen av kostnader stod för runt 10% har det gjort historiskt. Det här vill att man ska, att det ska ner på 6 till under 6% på sikt. Om det ska ske av att VD sänker lön, det återstår att se. Jag tror att det kommer vara andra som ryker innan VD börjar sänka sin egen lön, men vi får se. Ja, men som sagt, B3 har varit ett superintressant bolag. Jag tyckte framförallt det här, vi var inne på det förut, det här med att köpa flöden. Det var liksom mycket av traden i B3, att den var ganska dyr för att vara ett konsultbolag. Men de växer rekordsnabbt, och framförallt det fanns en ständig köpare i marknaden. Efter det har det varit väldigt svalt intresse för B3 från mitt håll. Jag tycker fortfarande bolaget är intressant, men det är väl lite så här, det är ganska rimligt värderat nu. Det handlas till P11-12 någonting. Affärsvärden räknar med att det ska bli P14 på 2024 års siffror, i och med att man tror på en minskning i omsättning och resultat. Och P12 sen igen på 2025. Och tror man på de siffrorna? Jag tycker det låter ganska vettigt, det man säger. Och jag tror då att man också ska... Jag håller då med om affärsvärldens råd om att avvakta. Där de säger att kortsiktigt är utsikterna osäkra och vill landa ett neutralt råd. Det tycker jag låter ganska vettigt. Men som sagt, jag håller fortfarande koll lite grann på det här bolaget, men äger inga aktier i dagsläget. Och nästa rapport kan jag nämna kommer 25 april, som om ganska exakt en månad.
Fan, det här låter ju som vilket råvarubolag som helst, tycker jag. Håsa sönder på toppen, precis innan cykeln vänder och alla aktieägare blir helt fucking krossade.
Vem menar du håsa upp? Bolaget med nya mål?
Ja, exakt. På toppen. Du sa ju det. 2022, när allting ser så bäst ut, så kommer det med superhåsiga.
Ja, men sen dubblades ju aktien. Och sen halverades den igen och kom tillbaka till. Så det är plus minus noll ungefär på den
tiden. Men som sagt, flöden kan man inte rå om. Men liksom, hela den här grejen, man ska lita på management. Ja. Ja, det kanske man ska liksom akta sig för.
Det känns ju lite överlag. Det är ju många bolag som har det här problemet. Man är ofta ganska reaktiv. Det är ju liksom omöjligt att förutspå framtiden. En del, det är därav också att sådana kvalitetsbolag liksom värderas så högt. För att om de kan visa att de konsekvent till exempel levererar, låt säga, 10% avkastning eller 5% avkastning, alltså väldigt stadig liksom omsättningsökning, väldigt stadig lönsamhet, då får man ju en premievärdering, för man vågar ju lita på deras estimat och deras prognoser mer. Men när det svänger så här mycket, från att växa liksom 25% och så nästa år växer man liksom, går man till och med back lite grann, och man håller på att revidera upp och ner mål beroende på lite hur marknaden går. Jag vet inte, nu menar jag inte att jag tappat förtroende för B3, men jag tycker lite att då kan det inte värderas till P20 liksom längre.
Nej, men konsulter är väl en råvara som vilket som helst. Det är så här, har du oversupply så kommer du ju liksom ha minskad vinst.
Precis.
Så att...
och nu är det ju trenden just nu har ju varit ganska mycket att bolag istället börjar anställa konsulterna. Att de går över dit för de vill ha tryggare anställning. Helt plötsligt var det inte lika glassigt att vara konsult längre. Så vi får se. Men jag tror som sagt att det känns som att det börjar vända lite där. Det börjar hända lite grejer där igen. Och ekonomin skulle börja återhämta sig lite igen. Så att jag tycker det är intressant. Och jag ska hoppa vidare till ett annat bolag. CAG Group, eller CAG. Och det är också tickern. Och det här släppte också Affärsvärlden analys av, kom den 20 mars, och här landade man faktiskt sitt köpråd. Det här tycker man är en köpvärdkonsult. Jag glömde förresten nämna det, B3 går ju vi igenom ordentligt i avsnitt 222. Och CAG går vi igenom i avsnitt 281, där vi också tror jag har en update om B3. Men den är ju superutdaterad nu. Men avsnitt 281 pratar vi om CAG. Eller CAG. Och CAG är ju, som de själva säger, en innovativ it-koncern som består av 10 självständiga dotterbolag. Och ganska mycket av fokuset här verkar ligga kring, alltså det är också en teknikkonsult, men de verkar ha lite extra fokus på bland drift och förvaltning, cyber security, vilket ju såklart är superintressant. Och de fokuserar på väldigt okonjunkturkänsliga verksamheter. Totalt har de runt 70% av intäkterna från icke-konjunkturkänsliga verksamheter. Och ska man bryta upp det här lite grann då, så har de en femtedel av omsättningen kommer från bank och finans, en femtedel från försvar, den tror jag växer lite grann också när jag läste de siffrorna. En femtedel av omsättningen från offentlig sektor och nästan en femtedel av handel och tjänster. Och det är väl lite mer konjunkturkänsligt. Och sen har man lite industri, hälsovård och så vidare. Som sagt, totalt 70% i icke-konjunkturkänslig business. Det tycker jag är väldigt bra. Däremot har man ganska stort enskilt kundfokus. Det är nämligen så att koncernens största kund är FMV, alltså Försvarets materialverk. De stod för nästan en femtedel av intäkten under 2023. Så de är ju hela det här försvarsbenet i princip. Andra stora kunder är Försvarsmakten. Det är väl resten av det försvarsbenet. Sen är det också Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Länsförsäkringar, SCB, Handelsbanken och EQT. 10 största kunderna står för nästan hälften av intäkterna. Så det är en ganska stor skillnad från B3. Och andra sidan kanske man kan hävda då att man har bättre insyn, lättare att växa på dem och så vidare, för att man har upparbetade relationer. Och det här är ett bolag som har lite mer växt på, tickat på som en klocka. Omsättningen 2023, den växte nästan 12%. Och det kan man då jämföra med deras CAGR. De har snittat liksom 13% per år sedan de noterades. Affärsvärlden tror dock lite på minskad fart framgent. De tror att man ska öka ungefär 5% nästa år. Egentligen kommande 3 år ska man öka 5% per år. Och det låter inte supermuntet, men då ska man komma ihåg att 2023, då växte man som sagt 12%, och av det så kom 10% av den tillväxten från förvärv. Så det är egentligen bara 2% som bolaget växte organiskt. Resterande kom från förvärv. Och med det åtanke så är då 4-5% omsättningsökning framåt ganska bra. För jag gissar då på att affärsvärlden inte har räknat så mycket med förvärv, utan man har räknat att bolaget ska växa 4-5% organiskt, och sen på det kan man addera förvärv som en option. De har dock en bra balansräkning och absoluta möjligheter att göra förvärv, och det är ju det som man tycker är lite intressant överlag med det här bolaget. Sen också något man ska tänka på, det gäller både B3 och CAG, det är att arbetsdagar är en superviktig grej för konsultfirman. Till skillnad från det du pratar, Fabian, om råvarubolag, så är ju för konsultfirmorna, som du säger, deras viktigaste råvaror är personalen, men om personalen är ledig, om det inte är några arbetsdagar på året, då förtjänar de inga pengar. Och i CAGs fall innebär en arbetsdag motsvarar i snitt 3 miljoner kronor i omsättning och 1 miljon kronor i rörelseresultat. Och 2023 hade man 2 färre arbetsdagar än 2022. Det låter ju som ingenting, men det motsvarar alltså 6% omsättningsminskning bara på mindre arbetsdagar. Och det är ju typ 2% av hela omsättningen för året. Så att det där är ganska viktigt med sig. Och då växte man 2% organiskt. Hade man haft lika många arbetsdagar som 2022, ja, men då hade man växt 4% organiskt då. Om inte jag tänker helt tokigt här. Och finansiella mål har man också, precis som B3. År 2025 siktar CAG på att omsätta 1 miljard. Och då ska de ha en EBITDA-marginal på 10%. Så det ligger ganska likt egentligen B3s mål. Och för att nå det omsättningsmålet så krävs ungefär 6% tillväxt per år nu under 2024 och 2025. Och vad betalar man för det här? Jo, man betalar P/E 12 på nästa års siffror, eller i årets siffror, enligt Affärsvärlden. Båda de här bolagen ger en direktavkastning på typ 4%. När vi pratade om det bolaget sist, det handlades om till P/E 15, då tror jag att vi sa att det var hyfsat rimligt värderat. Och aktien är i princip flat sen dess, så det får väl vara ett godkänt resultat. Och jag vet inte om jag nämnde dem B3, men det värderas ju runt 800 miljoner kronor. Och det är samma i CAG. De är väldigt lika de här på ganska många sätt. Så sagt, båda samma direktavkastning, ungefär samma värdering, ungefär samma börsvärde. Insiderägande i CAG också bra, precis som för B3. Här ligger det på nästan 30%. Men det som skiljer dem åt är att Affärsvärlden rekommenderar köp här istället. Ganska svagt köp, måste jag säga. Men ändå ett köp. Och då summerar man det som att en del IT-konsulter har utvecklats relativt svagt på börsen senaste året. Men CAG har en exponering mot en rad intressanta kundgrupper där efterfrågan väntas vara stabilt växande över tid. Det var det jag pratade om, att det är väldigt icke-konjunkturkänsligt. Man tycker att uppsidan i huvudscenariot är okej. Och man räknar konservativt med att marginal sjunker något. Men däremot finns det utrymme för värdeskapande förvärv. Insiderägandet är bra, likviditeten ganska dålig, vilket är ett minus. Men generellt så landar de ändå i ett köpråd för det här. Och det är ju mycket att man också tror att de ska drivas på. Digitaliseringstrenden fortsätter ju som alltid förut. Och de har ju ganska mycket fokus mot cybersäkerhet. Vilket gör något som har ökat liksom spenderingar inom, som vi har pratat om så många gånger. Så det är ju intressant. Så att CAG tycker Affärsvärlden är ett köp. Slutligen, Fabian.
Aha.
Jag ser att du börjar tröttna nu på att jag pratar konsultbolag. Jag ska sluta det. Jag tänkte bara säga dock, Affärsvärlden har också en analys på konsultbolaget Combined X, som för mig i alla fall är ett nytt bolag. Men jag tänkte att vi skulle titta på den nästa vecka istället. Men för den då som är nyfiken vill läsa analysen redan idag, ja, då skaffar de förstås en prenumeration på Affärsvärlden. Och det gör man ju då smidigast via vår länk afv.se/marketmakers. Och den finns i avsnittbeskrivningen.
Jättefint erbjudande här, för du får ju halva priset i 3 månader. Och det är det ju faktiskt värt. Affärsvärlden skriver över 500 aktieanalyser per år. Så att de är jäkligt bra på att pumpa ut analyser här. Och det är rätt bra sätt faktiskt. Får en snabb överblick över bolag. Och så kan du ju se olika utfall de sitter och spånar på i bear, base och bull case. Och alla analyser följs dessutom upp och redovisas efter ett år. Och i snitt har köpråden stigit med 20% på ett år och säljråden sjunkit 9%. Så det är rätt hyfsat track record, kan man säga.
Ja, och apropå track record så har man ju sin egen affärsvärdeportfölj också, som man kan följa som prenumerant. Den har just nått upp i 300% totalavkastning sen start. Kan jämföras med index som är upp knappt hälften under samma period. Den här får du tillgång till som prenumerant och du får också löpande uppdateringar där de berättar om varför de väljer in och ut vissa bolag. Så in på afv.se/marketmakers och skaffa en prenumeration redan idag. Vi säger stort tack till Affärsvärlden.
Ja du Niklas, innan vi går in på amerikanska kapningar tänkte jag snabbt prata lite om svenska fistningar här. För vi har ju det svenska mikrobolags- eller småbolagsundret Awardit har ju äntligen kommit på ytterligare ett sätt att fista småspararna på. För nu har ju blivit bud på det här bolaget. Och för er som inte har haft fullständigt koll på Awardit så är det ju förvärvsbygge som driver diverse lojalitetsprogram och liksom säljer, liksom fixar presentkort och grejer.
Ja, vi pratade om det bolaget för några år sedan på den. Det var ju väldigt intressant i bolaget tycker vi. Vi har ju till och med ägt aktier i det. Men sen gick det ju ut för. Det var ju lite kriser och allt möjligt som hände i det där bolaget.
Ja, du har hört kokainkris, styrelseordförande och grundare säljer aktier in i en dålig rapport. De har köpt fraudbolag i stort sett som har skrivits ner till noll. Förra året hade de en huvudägare som gick i konkurs. Och nu som sagt råvar man råvar åt sig bolaget ur retailers händer. För det är så att den här huvudägaren, Visionalis, som satt på typ en fjärdedel av aktierna förra året, köptes av riskkapitalbolaget Polaris. Och nu har Polaris tillsammans med ledningen och styrelsen lagt bud på hela bolaget på 132 kronor aktien eller cirka 45% premie. Vilket man kan tycka är...
Låter jättebra.
Det låter jättebra, men det här är fortfarande... Ja, dels är det 60% lägre än peaken 2021, men det är också... Alltså, det är ju lägre än bara för 9 månader sedan vad aktien stod i. Så att liksom, de flesta aktieägare, småsparare här, har ju antagligen fått en rätt taskig deal i Awardit.
Man får ju utgå från att många ändå har köpt in sig lite över tid, alltså sen länge tillbaka i det här bolaget, sen något år eller två tillbaks, när det liksom var mest intressant. Och sen när det fallet och fallet, så kanske man sitter kvar på den där aktien och tänker att, men det är fortfarande ett bra bolag i grunden, det kommer vända. Och nu blir man då utköpt till, en, ja, till ett skambud helt enkelt.
Ja, som på ytan inte ser ut som ett skambud för att det är 50% premie. Men som sagt, ja, då är du tillbaka till nivåer för 9 månader sedan. Alltså, där du hade haft rätt mycket skandaler redan, men innan då huvudägaren gick i konk.
Ja.
Så det köps ut nu på den här kursen till EV/EBITDA 6-7 på analytikerestimat. Så att jag antar väl här att management och det här riskkapitalbolaget säger att det, i grund och botten så kommer det ordna sig awarded, så du plockar ut det på botten i stort sett, liksom ta hem vinsten i vändningar i bolaget, och sen kommer du börsnotera igen till en mycket högre multipel om några år.
Ja, det är tråkigt. Annars är det lite skönt att det försvinner, för jag har suttit och tittat på det här bolaget så mycket och tänkt att det här är ju så sagt ett stabilt bygge i grunden, tror jag fortfarande. Och någonstans här borde det bli billigt. Sen hade man kanske önskat att man faktiskt slog till också och köpte det, och så hade man fått den där 45% premien. Men det gjorde jag inte. Det är så, på så sätt känns det skönt att det försvinner, för då slipper jag fundera på det. Men jag tror ju som du att om 3 år så är jag tillbaka på börsen igen till en betydligt dyrare prislapp. Men du, apropå kriser, jag såg kanske årets, tror jag, bästa PM, eller bästa rubrik på ett pressmeddelande, tror jag, har faktiskt redan kommit här i mars. Och det var ju från bolaget Braincool. Så här lyder rubriken, Fabian. Nu ska vi se om du hänger med här. Det här är väldigt informationstung rubrik. Braincool AB avskedar och polisanmäler för detta vd, lämnar verksamhetsuppdatering och rättelse samt informerar om kapitalbehov. Det är mycket, den rubriken.
Det är fruktansvärt mycket. Var det han som hade gett ett privat lån till sig själv?
Precis.
Via bolaget?
Precis, vi byter upp ner det här. Det är ju egentligen då 3 stycken saker i det här som man måste prata om. Och det första är med att man avskedar och polisanmäler för detta vd. Braincools för detta vd Martin Valej heter han. Han är just nu head of commercial operations. Han avskedas och polisanmäls direkt. Det har, precis som du säger, han gjorde ju så att han på eget bevåg genomförde en falsifierad utbetalning från bolaget, som själva verket var förbjudet lån. Och det gjorde han till sig själv som privatperson. Och beloppet är nästan då 8 miljoner kronor. Kan jämföras med att bolaget idag har ett market cap på 11 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar. Å andra sidan är ju de 11 miljoner efter att aktien föll 50% på de här nyheterna. Kassan i bolaget, vad jag kunde se, tittade bara snabbt, men den verkar uppgå till drygt 20 miljoner i ett börsdata. Men det är lite gamla siffror. Så att han plockade ut typ en tredjedel till hälften av kassan ungefär. Lite beroende på hur kassan såg ut vid det tillfället.
Nice!
ja. Så det är spännande. Man har fått tillbaka en liten del av det här, säger man, men inte hela beloppet, som jag förstår det. Men det kan ju uppdateras här kanske i närtid då. Sen skickar man ut en rättelse, som man ju också i samband med det här. Och det är för att bolaget har ju börjat liksom göra en granskning här för att titta, jag antar att det är för att hitta andra oegentligheter som före detta vd har gjort. Och de har bland annat gått igenom alla pressmeddelanden som har skickats 2 år bakåt i tiden. Och då kommer man med rättelse för ett PM som kom i juni 2023. Och då sa, var rubriken och inledningen på det pressmeddelandet var missvisande, säger man. För det står att Braincool erhållit ett Breakthrough Device Classification for a New Stroke Therapy from FDA. Alltså ett stort godkännande helt enkelt från amerikanska, vad säger man, FDA, alltså deras läkemedels godkännande myndighet. det korrekta ska i alla fall vara att man har ansökt om det här, inte att man har fått det. Så att det kan man ju säga en ganska grov missvisande artikel. Eller missvisande rubrik.
Utan tvekan. Jag menar, med tanke på deras liksom, brain cool i deras namn. Det känns varken som att de är hjärna eller särskilt coola på det här bolaget. Så att,
ja, men det känns lite som det vi pratade om förra veckan med det här bolaget som gick ut och sa att, deras konkursansökan ogillades. Och det var ju inte så att rätten ogillade att de skulle sättas i konkurs, utan det var de ogillade på ett personligt plan, på ett känslomässigt plan. Det är lite samma sak. Istället för att skriva att vi har ansökt, så bara direkt kommer ut och säger att vi har vunnit, vi har fått godkännande. Man kanske hoppade så pass mycket. Status i alla fall att ansökan behandlas fortfarande. Det är en pågående process. Sen slutligen, informerar man också om kapitalbehov. Och då har man också gått ut med att man behöver mer kapital helt enkelt. Och man behöver... Kapitalbehovet bedöms uppgå till 85-95 miljoner kronor. Och det kan man ju då sätta återigen i relation till ett börsvärde på 11 miljoner kronor. Så kan man göra vad man vill med den informationen och fundera på vad det är för utspädning.
Är det fan? Bra kapitalallokeringsbeslut all around i det bolaget.
Japp. Jag tror att den som är största vinnaren före detta vdn där som plockade ut 7 miljoner innan det var för sent kanske. Nej, skämt åsida. Vi hoppar vidare till lite...
Får vi se om man åker i finkan eller inte.
Ska vi hoppa vidare till lite amerikansk tech?
Ja, jag tänkte innan vi går in på liksom, i stort sett det stora här med amerikanska kapningar av svenska bolag, så tänkte jag bara snabbt avhandla Micron Technology som kom med rapport förra veckan. Vi har inte dragit Micron som regelrätt case, men vi har pratat om High Bandwidth Memory, HBM, som en aveny för långa AI, och i samband med det nämnt Micron. Omsättningen landade på 5,8 miljarder jämfört med konsensus 5,3. Så att man ser här, man börjar slå, men också att man börjar guida upp rätt extremt. Man guidar för Q3, så nästa kvartal, 6,6 versus 6 miljarder konsensus. Bruttomarginalen upp till 26% versus 20% konsensus, och EPS på 0,45 versus 0,09 dollar konsensus.
Så det, EPS och bruttomarginal, var det guidningen eller var det faktiska siffrorna man kom in i det?
Det var guidningen. Det är det som är intressant här, för att det är ett så väldigt cykliskt bolag. Men det är uppenbart här att cykeln börjar vända, vilket vi faktiskt diskuterade i avsnitt 318.
Just, så man guidar ju egentligen upp marginalen rejält, och därmed kommer ju det också starkare betydligt starkare lönsamhet. Ja.
Exakt. Och
kul.
Ska bara snabbt avhandla här liksom varför vi kommer se så extremt håsig cykel för minne. För det första så har man haft en extrem liksom boom and bust cykel. Man har sett liksom den största nedgången för minnen någonsin, vilket gjort att man bara dragit ner på capex och är extremt konservativ i sitt spenderande. Och nummer två är att man har den så kallade minnesväggen. Och minnesväggen har varit inne lite på tidigare, men det är helt enkelt att när AI-modeller kraftigt expanderat i storlek till hundratals gigabyte eller till och med terabyte, så har inte liksom minnena kunnat hänga med. För du behöver liksom flera terabyte minnen för att klara av det här. Men det är inte också bara att du har dem fysiskt där. Det är liksom hanterandet av själva minnena. Så historiskt sett har den dominerande faktorn i att träna en modell varit beräkningskraften och liksom beräkningstiden. Men nu är det minnet. Bara ett snabbt exempel här, att skillnaden mellan Nvidias P100 GPU från 2016 och deras H100 GPU från 2022 är 46. Alltså deras flops eller beräkningskraft har ökat 46 gånger om, medan minneskapaciteten endast ökat 5 gånger om. Det är såklart, det gör ju att det blir en rätt stor liksom problem här om man är beroende av minne. Innebär stora flaskhalsar i kapacitet och bandbredd som vi varit inne på. Och det krävs såklart liksom mycket optimering för att få en hög utilization i sin beräkningskraft om du har såna starka flaskhalsar. 60% utilization av beräkningskraft anses bra inom LLMs. Och det visar ju liksom varför men till exempel bolag som Astera Labs är intressant för många techbolag. Nu säger jag inte att de kommer vara nästa storbolag här, eller att de är rimligt värderade, eller ens att de har en stark moat. Men man förstår varför det här är liksom, connectivity är ett intressant område. Men en stor anledning varför vi har den här liksom, minnesväggen är avståndet mellan liksom, minne och chip. Och kostnaden det är, kräver att komma närmare och närmare chipet. För hierarkin inom minne är att liksom, du vill vara så nära som möjligt. Liksom, det gör att du blir mycket snabbare, men det kostar också mycket, mycket mer. Och liksom, ju längre bort du är från chipet, ju billigare är det, men jag menar, långsammare är det. Så är du liksom, har du minne på CPUn, så är det ju otroligt kostsam men väldigt, väldigt snabb. Och är du en hårddisk så är det ju liksom jättebillig, men jättelångsam att använda.
Det är ungefär som att hitta ett boende i en storstad.
Typ.
om du vill bo inne på Östermalm, men då kommer du ha korta pendlingstider till ditt jobb i stan. Men det kostar ju annat betydligt mer än att bo i Nyköping.
Det där var ju typ en sjukt bra analogi, för att det är exakt så det här liksom. Och jag menar,
du får ju dock mer yta, så du får ju mer minne om du bor i Nyköping, för då kan du köpa en villa istället för en liten lägenhet.
Ja, det är sant, men det får du ju här också, för att jag menar, om du tar ett liksom on-chip-minne, så får du väl prisa liksom några hundratals dollar per gigabyte. Medan tar ett off-chip-minne bara liksom typ DRAM, så kostar det några dollar per gigabyte. Även om latensen är liksom 10 gånger större. Men det här gör ju också varför liksom det har blivit så intressant med HBM. För HBM i stort sett, det är liksom DRAM som man har stackat på varandra, slängt på lite dyrare paketering, så att du löser lite av de här liksom, latensproblemen. Så att du är inte lika snabb som du är on-chip, men du är mycket snabbare än alternativen. Men det kostar också därefter cirka 10-20 dollar per gigabyte. Det som är intressant här är, om man går tillbaka till Micron, är att för 2024 är man slutsålda. För 2025 är man snart in på slutsåld. Så att den här cykeln har ju gått från botten för bara liksom ett halvår sedan till ett år sedan till att nu visa otrolig styrka. Och så troligtvis kommer den här minicykeln bli ovanligt stark. Och nu tänkte jag bara gå in på det absolut mest intressanta här. Eftersom minne är en ren råvara, styrs av utbud och efterfrågan. Och man ser att HM är, det är inte bara tok i efterfrågan och med höga marginaler, det är också extremt kapitalintensivt. Det här innebär att man behövt minska kapacitet för DRAM och NAND för att dedikera utrustning och kapacitet för att öka produktionen av HBM. Samtidigt som DRAM och NAND efterfrågan börjat stiga igen. Och det här betyder alltså att minnesbolagen skjuter in all CAPEX i HBM för att få bättre avkastning. Skiter lite i de här andra typerna av minnena. Men det gör ju också att medan efterfrågan på de här gamla minnena fortsätter stiga och utbudet minskar, så innebär det att både HBM börjar spruta in pengar och DRAM och NAND sprutar in pengar. Och det här gör ju liksom att du antagligen kommer se den sjukaste cykeln inom minne. Kanske någonsin. Men problemet här är ju, som alla andra AI-bolag, så har det tagits ut lite i förtid. Kommer säkert se liksom rekordhighs i både intäkter och marginaler för Micron och SK Hynix och de andra. Antagligen inte Samsung, för Samsung är röv. Men i alla fall de två bolagen. Skulle inte vara jag kan lätt skissa fram liksom, 30-35 miljarder dollar årlig omsättning, 60% bruttomarginaler, EPS runt 10-15 dollar. Problemet här är att hela marknaden har blivit.
That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så jäkla framdragen att det här är inprisat. Så liksom de här typen av rätt håsiga base case är inte längre liksom håsiga i marknaden. Utan du måste helt plötsligt liksom dubbla EPS för att du ens ska få en rimlig uppsida fundamentalt. Och liksom EPS på $20, det är liksom 10 gånger senaste kvartalets run rate. Och då handlas bolaget till en peak på 6 gånger PI. Ja, vad vill jag ha sagt med det här då? Jo, att den synen jag hade på AI, liksom lite mer downstream, kolla på minne och liknande industrier. Det känns som mycket av det redan har tagits ut av marknaden och det verkar inte lika intressant längre, helt enkelt. För många av de här aktierna har dragit 50-100% på ett kvartal, typ.
Så det var ju en korrekt analys, ja, men den spelade ju ett extremt fort också. Det trodde vi väl i och för sig hyfsat.
Ja, men jag hade några...
Men det är lite synd. Jag tror att, som du är lite inne på, att många glömmer kanske bort att det här är väldigt cykliska bolag, så att man kanske får nu några rekordkvartal eller kanske 2-3 år, i bästa fall, där det går riktigt, riktigt starkt. Men sen kommer ju de här bolagen gå ner till sina kanske ganska olönsamma tal igen.
Sen vet man liksom inte, men alltså, har du en rekordcykel på uppsidan så kommer du antagligen ha en rekordcykel på nedsidan också.
Finns risk för det? Man ökar produktionskapacitet och så vidare, lägger massa R&D-pengar och sen plötsligt minskar intresset. Och då blir det ju väldigt, väldigt dyrt plötsligt. Därav att det blir så cykliskt där.
Ja, ska jag snappa avhandla senaste, det heta bolaget som florerar på amerikanska finanstwitter.
Ja, men det här är ju kul, ja, för vi har ju pratat om Technion många gånger och pratat just om att vi menar på att det är också flöden, apropå, det känns som att det var dagens tema här med flöden in i bolag. Och vi har varit inne på att Technion, den har ju drivits väldigt mycket av amerikanska family offices framförallt, amerikanska privatinvesterare och family offices, som jag läste om den i den här 100-bagger-boken eller 10-bagger-boken eller vad den heter, och köper den och några andra svenska bolag. Men de har alltså hittat ett nytt svenskt bolag som de är vill äga. Berätta, Fabian.
Ja, jag började kika på... intresserad så här. Bolaget är Moberg Pharma. Det är inte direkt ett okänt bolag. Många har säkert hört talas om det. Lite äcklade i munnen när de hörde. Det gör att det blir rätt intressant. Men jag började kika på det här tidigare år när Kuyskap, jag kan aldrig uttala det, men han tidigare gäst i podden, han pekade på att teckningsoptioner i det här bolaget, eller varanter, var relativt undervärderade jämfört med stamaktien. Och det innebär ju liksom att antingen ska aktien liksom gå ner för att de ska konvergera i pris, eller ska optionerna upp. Och eftersom aktien var relativt billig så var det antagligen det senare. Alltså att optionerna skulle upp. Det som liksom hindrade en från att göra en sån här klassisk Ed Thorpe lång variant kort aktie var att det går inte riktigt att korta aktien. Och därför var det tvungen att liksom gå in och långa utan någon säkerhet. Och det innebar att man var tvungen att börja köra lite DD på aktien. Och då börjar man ju se att Moberg är ju rätt populärt bland amerikanska investerare. Jag blev aldrig klar med DD. Jag tänkte att man har ju på sig till sommaren om man vill köpa de här teckningsoptionerna, för då de har maturity. Stort misstag. Aktien är väl upp liksom 70-80% sedan dess. Lärdomen här är att långa alltid på amerikanska flöden. Ser du intresse för ett svenskt bolag på finanstwitter eller amerikanska fintwit, det är bara att köpa. Det är bara att köpa. Gör DD sen. Men då kan man ställa sig frågan, varför har det här blivit en snackis? För Moberg Pharma, det är ett farmabolag. De har en produkt, de har noll intäkter, och det läkemedlet man har är MOB-15, och det är behandling för nagelsvamp. Och nagelsvamp,
sexigt.
Ja, nagelsvamp är inte så sexigt, men det är en stor marknad. Cirka 10% av världen är drabbade av nagelsvamp, mer exakt onykomykos. Uttalade det helt fel, men ni kommer inte komma ihåg vad det heter ändå, så tänk på att nagelsvamp. Framförallt är det äldre som drabbas, och nagelsvamp har faktiskt, den här typen av nagelsvamp i alla fall, har väldigt hög återkomst när man väl fått det. Så enligt klinisk data så är MOB-15, det är det mest framgångsrika så kallade topical läkemedlet någonsin. Och topical är att man duttar det på istället för att injicera det. Och liksom, du tar bort nagelsvampen snabbare och med mindre missfärdningar och missbildningar av nageln än något annat läkemedel. Så att, väldigt, väldigt effektivt.
Ja, för nu, min lynchning här då. Jag var tvungen att springa och gå och hämta, för vi har en sån där hemma mot nagelsvamp, för att jag har haft det förut. Och då, den kommer dock från något som heter Trimbe Healthcare. Och Trimbe Healthcare, kollar jag upp, det ägs ju av Karo Pharma. Och Karo Pharma avnoterade sig. De ansökte om avnotering. För jag tänkte så här, de är ju börsnoterade. Men de ansökte om avnotering 2022 tydligen. Så att det finns ju uppenbarligen en konkurrent till det här. Och det är också en sån man penslar på.
Ja, det finns jättemånga konkurrenter. I Sverige så säljs det här under liksom namnet Terclara. Men tydligen ska det här vara mycket mer effektivt. Alltså ett problem tydligen med liksom nagelsvamp, du behöver liksom pensla på det typ varje dag, relativt lång tid, och det gör att folk inte pallar. Och då är det en rätt bra konkurrensfördel om du kan liksom reducera tiden och pensla på det och samtidigt få bättre resultat. Du har även orala alternativ, typ Lamisil. Men det finns flera nackdelar här. Liksom, du kan få leversvikt i värsta fall. Man kanske inte vill riskera leversvikt för att få bort lite nagelsvamp. Men det är också, du kan inte ta det med mediciner för liksom hjärtproblem och blodtunnare och så vidare. Och liksom, många av kärnpatienterna här, alltså äldre pips, de tar väl antagligen redan medicin för hjärtproblem och blodtunnare och liknande. Så att det är lite problematiskt. MOB 15 är nu idag licensierat till flertalet bolag och partners. Alderma i Skandinavien som säljer just Terclara. Bayer i övriga Europa. Cypher Pharma i Kanada. Dongku i Korea. I USA så behåller man de kommersiella rättigheterna och planerar att marknadsföra läkemedlet själva. Det här låter lite sketchy, men man har faktiskt tidigare lyckats med det här konceptet med Carasil Nail för cirka 10 år sedan, som också var en nagelsvamp, eller ett läkemedel för nagelsvamp. Så man har ju sin nisch här. Men i alla fall, man byggde upp en over-the-counter business med en årlig omsättning om 440 miljoner kronor. Man hade cirka 30% marknadsandel och över 30 000 återförsäljningsställen, bland annat Walgreens, Walmart och CVS. 2019 tog man dock beslutet att man ska sälja verksamheten för 1,4 miljarder svenska kronor. Det är alltså 3 gånger sales, för att helt fokusera på MOB 15. Och om det här var smart eller inte, bra beslut, det ska vi gå in lite på senare. Men man bestämde i alla fall för att gå all in MOB 15. Och nu har det äntligen börjat säljas i Sverige. Det är godkänt i 10 europeiska länder. Vänta på 3 till. Och Kanada och USA förväntas man få resultat kring läkemedlet i januari 2025. Mober själva estimerar att man kan ta cirka 8-12% marknadsandel i USA, värt cirka 150-300 miljoner dollar. Och liksom, då skulle man sälja cirka 400-600 000 enheter om året. Och totalt globalt så sitter man och skissar på 250-500 miljoner dollar. Intressant här är, som sagt, det här är liksom Cleanest mest effektiva läkemedlet för fotsvamp. Mycket bättre än deras tidigare sämre produkt. Men den sämre produkten hade 3 gånger marknadsandel än vad Moberg estimerar för MOB 15. Och var ska då intäkterna komma från? Jo, från sina partners får Moberg Pharma betalt för att klara så kallade milestones inom utveckling och regleringar och så vidare. Där är upp till 70 miljoner dollar, varav cirka 7 miljoner har betalats ut idag, om jag inte missförstår det. Framöver ska man även få royalties på intäkter från försäljning. Och det här är inte liksom fastställt ännu exakt hur stora royalties ska vara. Jag ser väl 10% som en siffra som flyter runt. Och det blir såklart otroligt svårt att räkna på exakt vad framtida intäkter ska vara, eftersom det här är ett förhoppningsbolag, inget är liksom skrivet i sten. Men bolaget handlas väl nu till cirka 1,5 gånger liksom kvarvarande milestone-betalningar efter den liksom utspänningen i sommar, givet att alla optioner används.
Ja, för det ska man ju ta ett hänsyn till med optionerna. För i dagsläget är ju börsvärdet lite under 70 miljoner dollar. Men det som sägs, spädde man ut bolaget också så förändras ju den här kalkylen rejält.
Ja, ska spädas ut med typ 33%. Så att det är ingen liten utspädning heller. Så då kan man ställa sig frågan, hur fick amerikanerna nys om Moberg? Jo, just via partnern Cypher Pharma, som varit en populär kanadensisk microcap. Huvudprodukten är Epuris, marknadsledande inom acne-medicin i Kanada. Och bolaget är i stort sett tvärt emot vad Moberg är. Det är liksom, de genererar cash, de har hög ROIC, låg värdering på kärnverksamheten. Men de har också en option i caset, och det är just MOB 15. Och MOB 15 var ju någonting som liksom många började bli rätt intresserade av när de började kolla djupare in det, för att ja, det finns ju potentiellt stor uppsida. Det är ju förhoppningsbolag, som sagt. Men då tror man då på optionen MOB 15 i Cypher Pharma, då kanske man har dragit sig till Moberg Pharma, eftersom det här är ett sätt att exponera sig liksom till katalysatorn. Man får liksom lite tork här. Och på botten, alltså där var ju liksom slutet på mitten på Q4 2023. Ja, då handlades väl liksom Moberg Pharma till 2 respektive 3 gånger enterprise value och market cap jämfört med milestones. Så 2-3 gånger milestones. Nej, jo, exakt. Nu tänkte jag helt fel. Milestones var 2-3 gånger större än enterprise value och market cap. Så att, såklart, då såg det väldigt, väldigt billigt ut. Jublia, som är marknadsledare inom så här topical läkemedel för nagelsvamp i Kanada, har cirka 90% marknadsandel. Cypher Pharma anser att de kan helt tränga undan Jublias mycket sämre produkt med MOB 15. Och det här är en marknad som är värd cirka 90 miljoner kanadensiska dollar om året. Och det är väl just det här också som har fått amerikanerna att kapa aktien. För de anser att Moberg är väldigt konservativa med sina 250-500 miljoner globalt. En take rate på cirka 10% skulle innebära att aktien handlas till 2-3 gånger EV sales på återkommande intäkter. Och om man exkluderar milestone payments. Skulle Cyphers estimat däremot vara närmare sanningen, skulle royalties antagligen vara bra mycket högre. Men såklart kommer inte det här utan risker. Såklart kan allt gå fel, inget kan realiseras. Bolaget bränner cash. Sen har du såklart marknadsrisk, du har regleringsrisk, du har konkurrensrisk. Och inte minst har du risk i management. Hela anledningen varför bolaget suttit i ett rätt taskigt läge är ju för att management är rätt röv på kapitalallokering. De säljde av det här Carousel Nail och gjorde en bauta-utdelning till aktieägare. Sen behövde de resa kapital. Vad är poängen? Det är helt sjukt. Och dessutom äger inte management några aktier i stort sett. Så de kan ju späda ut hur mycket som helst utan att det spelar roll för dem. Så länge bolaget håller sig vid liv och de kan plocka sina löner. Och det är såklart, då sitter de på motsatt sida till dig som aktieägare. Jag tycker Moberg Pharma är väldigt intressant. Jag är väldigt irriterad här att man missat håsen och inte börjat kolla på det tidigare. Eller gjorde klart det idén. Men då hade jag antagligen fått liksom rätt och fel anledningar ändå, eftersom jag hade köpt på att teknisoptionen skulle konvertera med aktien snarare än att en massa amerikaner skulle sitta och pumpa upp. Jag köper inte efter den här run-upen, jag kan inte se mig plocka innan utspädningen heller. Så det ska bli intressant att se hur långt den här aktien kan gå på de amerikanska flödena.
Ja, intressant faktiskt. Och med det så är dagens avsnitt slut. Och du Fabian, vi har pratat om väldigt mycket olika bolag, så vi kanske ska ta en liten innehållsförteckning. Men jag tror inte att det är någonting av det vi har pratat om idag som vi faktiskt äger aktier, eller hur?
Ja, nej. Som vanligt, prata om bolag man inte äger.
Ja, men oavsett vad vi äger eller inte, så ska du komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var en eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Affärsvärlden. Gå in på afv.se/marketmakers. Det finns en länk i avsnittbeskrivningen, så får du halva priset på 3 månaders prenumeration. Det rekommenderar vi verkligen.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.